Thomas Brottman gästar PMD. Det är hans andra VM som förbundskapten tillsammans med Niklas Nordén. Och jag tror så här, om man nu har slagit igång det här avsnittet, då vet man vem det är. Jag tänkte bara lite snabbt berätta. Det handlar ju alltså om en man som är född 1971. Han är tränare och tidigare spelare. Han har vunnit, håller nu, 4 SM-guld som spelare och 7 som tränare. Han har vunnit Champions Cup 4 gånger. Och han har vunnit VM en gång som tränare, alltså förra året. Han har varit tränare för Falun 2 gånger, 2 vändor. Senast 2013-2021 och så har han ju också varit tränare i Storvreta. Och en liten bortglömd stund i Varberg 2012-2013. Som spelare så känner vi igen honom från Balrog många, många, många år. Och sen så avslutade han karriären i Falun. Här är 75 minuters snack om Thomas Brottman. Det blev ingen faktor utan vi är inte tillbaka och gräver i karriären. Utan vi pratade VM här och nu. Nu hoppas jag att ni njuter av det här avsnittet. Hörs ni?
Det gäller att köpa en poäng.
Köra vad?
Ja, jag vet inte vad jag sa.
Thomas Brottman lämnar över till Christian Hellström som försöker en fräckis.
Då så, det här känns jätteroligt och spännande på alla sätt. Vi sitter på i den kontorslokalen där VM-truppen precis har presenterats. Jag, Albin, Kim är med.
Jag är med.
Och vi har fint besök.
Vi har jättefint besök.
Ja, vi har fångat in honom, Thomas Brottman.
Jag är med.
Kul att äntligen få prata med dig. Tack för att du tar dig tid, ska vi börja med att säga. Jag vill börja med att bara veta, hur är det att vara i en sån här situation där det blir väldigt mycket uppmärksamhet, det blir media, det ringer, det frågas och svarar på frågor. Hur tycker du att det är?
Ja, det är ju någon sorts chockterapi i det där. Alltså man går från 0 till 1000 på ett par dagar. Nej, men det är kul. Alltså det är ju roligt att det händer någonting. Alltså min tillvaro mellan lägren är ju ganska laid back om man säger så. Det händer inte så mycket i mitt liv. Jag är snart pensionär kan man säga. Så att det är kul att det händer något i livet.
Det är ju en stor skillnad från tiden som klubblagstränare. Är det den största skillnaden eller hur är
det? Ja, den största och den jobbigaste har ju varit omställningen från att ha rutiner varje kväll. Jag började med innebandy när jag var, ja, det var ju långt innan eran födsel tänkte jag säga. Men 84 så har ju, och innan dess var det en massa hockey. Så att det har ju varit varje kväll hela mitt liv egentligen. Har varit inplanerad. Och nu måste man liksom planera in det själv på något sätt. Och det är en omställning.
Kim, känner du till Brolles hockeykarriär eller?
Väldigt dålig koll på hockeykarriären måste jag säga. Ska vi ta en liten runda?
Jag vet ju en sak vet jag ju. Och det är att du har spelat med en väldigt bra spelare. I något typ av juniorlandslag. Eller vad finns det att berätta från din hockeykarriär?
Oj. Men det gick väl bra där ett tag. Jag har varit uttagen i TV-pucken. Blev årets målvakt. I den TV-puck 86, årgång 71 då. Och då spelade vi med Mats Sundin, Ove Molin.
Det är namn, alltså det är inga grusnamn. Alltså det är riktigt stora spelare.
Så att, nej, men det var roligt. Sen var jag med i landslaget i 3 år. Stod i stort sett alla matcher. Sen blev jag petad inför junior-VM av en viss Salo. Som inte hade varit med på något tidigare. Men då var kriteriet var att man skulle stå i ett A-lag. Han stod i Surahammars IF.
Satt och njöt lite då när han gjorde den där tavlan mot Vitryssland. Satt du då? Där fick du din jävel? Eller?
Ja, man får vara lite försiktig i dessa tider med Salo. Han har det rätt tufft just nu. Men det är väl klart att njuta så långt kan inte gå. Men jag kan ju ha tyckt att den där hade jag gjort bättre.
Ja, vi är glada att det blev innebandy sen istället då. Truppen har precis släppts bara direkt så här. Hur känner du nu att ha kunnat släppa det här hemlighetsmakeriet att den är ute?
Nej, men det känns bra. Jag tycker det jobbigaste är ju samtalen till de som man inte tar ut. Så det brände vi av igår. Eller brände av i orespekt på något sätt. Men vi ringde de samtalen.
Men det är lite rycka plåstret ändå. Det är jobbigt.
Ja, och det lärde jag mig redan förra året. Att fram tills dess så har inte VM börjat. Utan när man har gjort de samtalen, nu kan man liksom... Nu är det lite med nedförsbacka. Så att nu känns det skitbra. Det är ju liksom bara köra rätt in i.
Hur många ringer ni till då?
Det här VM:et, eller den här truppen, så ringde vi bara, inte ett fåtal, men vissa utvalda som på vissa kriterier kanske har varit med en längre tid och sådär. Som vi tyckte av respekt skulle säga, liksom nämner. Men vi har inte ringt alla.
Hur många spelare hade ni pratat med inför idag liksom, som var uttagna? Eller hur många fick beskedet i morse liksom?
Vi av olika anledningar var vi tvungna och dels Malte som var med här på pressträffen och Tobbe var ju med här på pressträffen. De var ju tvungna att meddela att ni hade sett konstigt ut.
Trist annars. Kom hit och namnet står inte där.
Sen är det väl en, ska vi räkna, en, två, tre till kanske. Så runt fem stycken där. Mm.
Hur avgör man vilka spelare man ska ringa då, bortsett från de två som var här då? Är det så här, ja men det blir ett nice samtal, det tar vi, eller är det bara...
Ja, man höftar fram den. Lite så, nej men det är ändå så, är det, vissa har varit liksom lite så här, det har hänt saker som känt att vi vill att han ska ha lugn och ro och kunna liksom, som en Linus Malmström till exempel ringde vi igår. Det kunde ha blivit media, han måste vara förberedd på det liksom, eftersom han var färskast av de färska liksom. Så att han ringde vi av sådana anledningar då.
Ja, det är fint ju.
Vad tycker du sticker ut mest från den här truppen, om vi jämför såklart med förra året, men vad är mest det som sticker ut tycker du?
Nej, men det är väl klart att målvaktsfrågan sticker ut lite extra i och med att det har varit rätt tajt mellan alla de tre vi har använt. De ligger väldigt tajt statistiskt sett också, så att det har ju varit lite finstilt där vi har varit tvungna att gå ner och klura i siffror så där lite grann och känsla på hur bra är han på närkampsspelet beroende på, vi vet att Finland, möter vi Finland så är det mycket närkamp, alltså nära målvakten som de vill ha folk och avslut. Så då kanske det passar bättre på Kalle än på Måns, lite så.
August har ju skrivit schemat här, men han är inte med. Jag tycker han gör det fint som vanligt. Ja, han skriver så här, har ni några spelare som vi vill bolla? Och det finns ju en reservlista, de som inte kom med.
Finns den ute måste jag fråga?
Den finns inte ute.
Nej,
den kommer väl läggas ut i dagarna tror jag. Mm. Ja. Om inte idag så tisdag, onsdag kanske.
Mm. Vilka, alltså hur har ni tänkt när ni tar ut de spelarna som inte är med men ändå får veta att de är reserver?
Vi har ju gått lite grann på det ungdomliga spåret där, lite för framtid och sådär, att de att vi liksom visar upp att vi ser dem, sen ska de givetvis ha kvaliteter som vi kan komma behöva om det skulle hända någonting. Så att det har varit ungdomligt men med tanke om man säger så, om det går ihop på något sätt.
Oskar Hovlund, han är inte med?
Nej.
En liten grej där.
Hade han kunnat vara det?
Han hade säkert kunnat vara det om omständigheterna var rätt.
Mm. Tänk lite på det. Det var väl igår Gillek var inne på någonting om att amen, i stort sett att ni bryr er inte om Linköping och sådär. Har du Gilleks nummer? Annars så kan jag ge det till dig här efter vi har spelat in. Men nej, men ärligt. Eller hur känns det som förbundskapten liksom, man får den i facet? Skakar man bara av sig det eller...
Nej, men jag har ju, någonstans har ju jag varit där Gillek är. Är det Gillek eller Gillek?
Gillek, du ser. Jag vet inte vad han heter.
Jag skojar. Ja. Någonstans har jag varit där. Och jag har ju använt landslag och förbundskaptener som någon sorts, jag ska inte kalla för manipulation, men i alla fall boosta upp mitt lag och mina spelare. Och det tycker jag syns ganska tydligt, i alla fall i det här uttalandet. Nu har jag inte läst hela artikeln, men det jag fick till mig. Så är det någonstans smart spelat av honom liksom. Mm. Det är ju klart att han vill boosta upp sina spelare. Och de är bra. Det är ingen fråga om det. Det är inte frågan om att Hovlund inte skulle kanske platsa i det här laget. Utan det finns ju andra saker som vi inte har tid, lust eller ork att hålla på och brottas med just nu. För det har varit väldigt tajt mellan de här två VM:en. Och vi har haft 8 träningspass tillsammans efter VM till exempel med den här truppen. Och det är inte mycket tid att jobba med gruppdynamik och sånt.
Men Gillex säger ju att du och Nordén har ringt honom en gång var på 2 år. Och att ni aldrig har varit i Linköping och kollat på match. Stämmer det?
Jag har inte varit i Linköping. Jag har ringt honom en gång. Jag ringde alla tränare när vi klev på. Sen har jag inte... Alltså han är en av många som jag inte har ringt återkommande så.
Mm.
Utan dels har jag... Det kan vara fel. Alltså jag tyckte det var jobbigt när förbundskapten höll på att ringa stup i ett. Jag tyckte, gör ditt jobb så gör jag mitt liksom. Så
det, kolla på spelarna själv.
Eller? Ja, lite så. Ja. Sen jag har inte känt att det finns just en anledning att ringa just Gillek. För vi har inte varit på någon av de spelarna på det sättet.
Vi var inne på det lite för några avsnitt sen när vi snackade landslagstrupp och sådär. Just, det var väl i samband med att vi pratade ganska mycket rudd. Just det här med gruppdynamiken. Vi var ju också inne på något sånt att amen, det känns inte riktigt som att det är läge att rucka på det. Och det känns också som att det man ser utifrån och sen visst det är mycket sociala medier och sådär. Men det känns väldigt harmoniskt i gruppen då. Även om det amen, byts ut lite spelare här och var. Känner ni att det är kanske en dum fråga för att jag vet egentligen svaret. Men känner ni att det har varit liksom, amen, nästan det viktigaste att fortsätta bygga på den?
Jo, men så är det ju. Alltså, vi fick... Nu vill jag inte jinxa någonting, men vi fick ju en jävligt bra träff på gruppen förra VM:et. Tyckte finalen visar upp stora prov på det liksom, att vi hämtar upp 2, i alla fall 1 underläge liksom, tappar matchen igen och hämtar tillbaka. Alltså det hänvisar till att det är en stark karaktär i gruppen, och det gör man ju inte bara med att sätta ihop alla bästa spelare, utan det krävs ett jobb bakom det, både från spelarna och från oss. Och det tycker jag, det kommer vi aldrig underskatta. Och där har vi ju som, alltså jag har inte lyssnat på alla era ord. Men det var ju lite research inför att ni ringde mig, eller hörde av er till mig. Så jag har ju lyssnat på lite grann. Det segmentet hörde jag. Och om vi tar ruddexemplet så är det, alltså det handlar lite om vad finns i ryggsäcken på väg in i en grupp. Liksom, och vad kan det eka ut i media, och vad blir det för fokus, blir det fel fokus, blir det bara fokus på honom, blir det bara fokus på det han har gjort och inte det han är idag. Så att just nu kände vi att det finns inte läge, om vi nu hade ansett att han skulle in i gruppen. Så.
Alltså det finns så mycket jag vill fråga mig på samma gång, men om vi stannar på Rudd, nu var det du som tog upp honom. Om du,
Nej, det var jag.
Men du nämnde inte namnet dock. Men jo, alltså, vad blir...
Rudd.
Ah, förlåt.
Morgon.
Ja, herregud. Vad är största problemet då med en sån som Rudd? Är det liksom hur de andra i truppen reagerar, eller hur, vad det skickar utåt och vad det skapar för reaktioner på utsidan?
Jag kan inte säga egentligen rakt av vad som skulle hända i gruppen.
Ja, men som det exemplet, eller Hovlund kanske, som inte ville vara så här.
Kan inte sitta här och säga att det här kommer hända ifall att, men det här kan hända. Mm. Och det är en risk som man får göra en riskbedömning där liksom. Orkar vi med det? Klarar vi av det, eller är vi tillräckligt, alltså är vi så pass rädda om den här harmonin som vi tycker att vi har byggt upp? Rudd-exemplet så är det ju, det kommer ju bli ett media, inte uppbåd, innebandymässigt ett uppbåd, om vi tar ut honom. Och då finns, vad hamnar fokus då någonstans liksom i gruppen, och hur kan vi jobba lugnt och säkert i den?
Men han har sett spelsugen ut i början här.
Jo, men han har sett fin ut. Offensivt vill jag understryka. Defensivt så finns det saker att jobba med.
Jag vill fråga er båda då. Om man pratar om den här gruppdynamik, och man pratar om att dra åt samma håll, och man pratar om gruppen och så här. Vad kan det innebära rent konkret i några exempel? För det blir ofta, jag fattar att det är liksom en allmän känsla, men det är ju, ibland blir det lite så här svepande när man pratar om det. Vad kan det vara, eller vad såg ni för exempel under förra VM som var positiva?
Vad sa du? I gruppen eller?
Ja, nej, men liksom lite mer konkret. Så här, vad innebär det att alla drar åt samma håll? Att det är bra gruppdynamik?
Ja, men det innebär att man ser och känner att de är rätt fria i miljön. Alltså, jag har inte känt en sån som Sankell så jättemycket innan vi träffades i landslaget. Men han är ju, alltså, det finns ju inga gränser någonstans liksom, när han är i våran grupp. Eller vad. Jag vet inte om
det stämmer.
Alltså, det är en av de roligaste människorna jag har träffat. Och jag tror inte han kan vara det i en miljö där han inte känner sig trygg. Utan då kan det, ja, ni som känner honom vet, då kan det bära åt andra hållet. Liksom. Han är ju på en knivsägg där på något sätt. Och det är bara ett exempel. Sen är det ju liksom att få en sån som Kasper Backby till exempel att acceptera sin roll och spela så lite minuter som han egentligen gör men ändå blir matchavgörande i en VM-final är också en sån grej som liksom att han blir accepterad i gruppen och han accepterar rollen. Det blir jävligt viktigt för oss i sådana lägen. Liksom.
Jag tycker det är intressant det där du säger med Sankell, för jag som ändå har någonstans känt honom längre än vad du har gjort, har ju sett honom när han inte känner riktigt att han kan vara sig själv, och då pratar jag inte bara om på planen eller i ett omklädningsrum utan andra sammanhang också. Och just den grejen tror jag är sjukt viktig, att man någonstans känner sig så trygg att man kan vara där man är, man känner sig fri, men sen någonstans också som du är inne på Albin med dynamiken, att man sen kan man ju såklart inte ta sig vilka friheter som helst. Alltså så känner jag i alla fall när man är i ett lag, liksom att så här, man måste tillåta alla att vara den de är, men att inte sväva iväg och börja liksom tro att det man själv gör att det är viktigare än vad alla andra håller på med. Och det kanske låter lite klyschigt, men jag tycker att det är så det är. Det kan lätt bli störningsmoment i ett omklädningsrum. Det tar inte jättelång tid innan det börjar sprida sig liksom.
Nej, men det är ju som en gäspning. Alltså det smittar ju, alla som har gäspat vet att det smittar. Det är ju mest smittsamma som finns. Och sådana där negativa energier, det går snabbt. Och det är jävligt jobbigt att handskas med när du väl har satt rot i någonting.
Nu sitter du med två snusar här Albin, och jag har kommit på att det är den nya gäspningen. Jag vet att om Brottman skulle öppna sin dosa här och baka nu, nu kör han ettan lös här, va? Så att jag är inte riktigt där än. Men då vet jag att jag skulle några sekunder senare öppna min dosa och tänka, åh just det, det är dags att byta snus. Så att det är lite så det går till. Ja, det, men du kommer dit.
Det är bra att ni, nej det gör jag verkligen inte. Nej, så hade jag lagt in den här nu, då är det bara ring 112. Så det är kört alltså. Det är totalt kört alltså. Lite spelare som bara, vi vill bara känna lite på och se vad du säger om det. Det har varit lite kortare tid nu. Det är bara 5 omgångar som ni har kunnat se SSL den här säsongen. Men om vi ser lite de här, kanske för framtiden och så, bara känner på lite namn här. Oskar Weisbach har ju varit lite sådär, varit nära landslaget. Vad säger du om honom?
Han hade ju ett magiskt år förra året. Han var ju många stunder outstanding tycker jag i sina matcher. Så att det är klart att han finns med i bilden. Nu åkte han ju på en skada i Prag tror jag det var. Och var tvungen att tacka nej till EFT om jag säger rätt nu. Sen gjorde han väl comeback här nu förra omgången eller om det var omgången innan. Det syns ju att han är matchotränad. Men absolut, han finns ju på tapeten där någonstans.
För 2024 kanske?
Ja, om vi är kvar så är jag absolut med där.
Sebastian Palmqvist står ju Kim Ganevik alltid upp för.
Ja, men jag har ju drivit en liten, jag vet inte om du har lyssnat på de avsnitt, jag har ju varit inne på det i varje avsnitt tror jag. Men,
någonting om strumpor.
Ja, exakt. Sen strumporna drogs ner så kände jag, okej, han menar allvar i år. Ja. Nej, men jag är ju såklart färgad i den kring honom. Men tycker ju, ja, har det ju kämpigt liksom lagmässigt nu, men han driver ju på det fint. Har du något att säga om Palmqvist?
Jo, men det har jag. Alltså, vi älskar honom. Det är inget snack om det. Och han är i våra ögon topp 4 centrar. Nu gick vi på de 3 centrar som vi har mer på kontinuitet. Och sen är det är kruxigt med en 18-mannatrupp. Då måste man tänka till på de här 16, 17, 18 spelarna. Vad kan man göra med dem och vad behöver de för multiverktyg i sitt spel för att täcka upp eventuella skador och sånt där. Och vi anser väl att ska vi ha med Palle då ska han vara på planen och då ska han inte vara en 16, 17, 18. Och då kände vi att han är inte den multispelaren på det sättet som kan gå ner och spela en libero eller en vänsterhalv som till exempel Linus Holmgren kan på ett lite bättre sätt. Så det är där, och det var jag tydlig med honom. Jag ringde faktiskt honom igår söndag och tog det jobbiga beskedet. Liksom.
Trist samtal att få också. Jag antar att han satt på bussen då, precis, hem från Umeå.
Jag satt faktiskt och kollade matchen och jag bara, fan, se till att vinna nu. Men gjorde inte det. Men han är verkligen en av de mysigaste och kanske en av de klokaste innebandyspelarna jag har pratat med på det sättet. Så han hade fattat läget, sa han. Och...
Utanför planen då, eller? När du säger mysig, han är ganska mysig med bollen också.
Ja, det är
han. Jo, men jag står för det. Hade vi haft en 20-mannatrupp, och det sa jag till honom, då hade du absolut varit med. Mm.
Och så som jag känner honom, så det är det som är intressant också, tycker jag. Då är jag inte förbundskaptenen eller tränare eller något sånt, men just mottagandet där. Ja, men om man ger ett sånt besked till en spelare, det kan ju verkligen tas emot olika. Det kan vara att man säcker ihop och så ser man typ inte mer av den spelaren. Så som jag känner honom så kommer ju han kommer nästan bli bättre av det liksom. Så Mullsjö får väl kanske tacka för det, jag vet inte. Men...
Nej, jag vet, jag pratade med honom när vi tog ut han till VM-kvalet. Så han sa väl att han har ju typ världsrekord i VM-kvalturneringar. För han har alltid varit med i alla VM-kval, men han har aldrig kommit längre.
Fattar du hur många VM han har tagit i Sverige till?
jo, vi tackar honom för det.
Ja, men jag köper det svaret. Men jag kavlar ner mina strumpor lite extra här, bara är tydlig. Det är ett litet statement, så fortsätter vi jobba
inom. Det tycker jag är viktigt. Du behöver inte köpa det. Alltså, vi gör ju den här resan på vårat sätt, och den kommer inte vara till gagn eller till tycke för alla människor och innebandy människor på det sättet. Men nej, vi måste göra det på vårat sätt.
Exakt.
Annars blir det falskt på något sätt.
Mm. Och i den hörnan så står jag väldigt tydligt också. Det värsta jag vet, och jag har ju säkert varit en av dem i alla möjliga sporter, men när det ska börja twittra som varför inte den med, varför inte den med, alltså så här, och så den där
jag,
de har sett.
Jag läste den här tweeten. Ja, men misshandeln av Palmqvist fortsätter, läste jag.
Vem skrev det? Det var inte jag.
Det var någon som skrev.
Ja, nej, men hela den grejen, man ska lägga sig i för mycket. Det är så här, ni gör ert jobb, ni försöker bygga en grupp. Det handlar inte bara om att så här scrolla i en poängliga eller vad fan det är, att men den här spelaren tar vi med. Alltså det är så mycket, nej jag vet inte, jag kan spy på det.
Det är också en del av det i den här gruppdynamiken, att vi försöker vara jävligt tydliga med varje spelares uppgift. Och då gäller det att de köper den. Jag säger inte att Palmqvist har köpt sin uppgift också, det är inte det, men det är någonting med att vi har ett tänk med varje position, och varje femma har lite olika tänk, och där gäller att de passar ihop med den spelaren som vi ska in där på något sätt. Där är vi.
Du erkänner i alla fall att ni har olika tänk. När jag pratade med Kani Björk på något VM, då sa han, nej men vi är tredje femma med Anton Karlsson, Johannes Larsson och jag. Vi har samma uppgift som de andra. Då tänkte jag bara, nej men...
Har du missat något?
Nej men vad fan.
Det kanske var så då.
Igen, liksom. Hampus Ögren.
Ja, vi har ju haft med han i guldsteget. Tittat lite närmare på han där, och absolut framtid. Men just här och nu så är det inte endimensionellt, men det behövs någon dimension till i spelet.
Finns det några andra namn så där utanför eller för framtiden som du tittar lite extra på eller liksom tycker känns spännande?
Jo, men det finns väl någon Hugo Bertilsson i Turin, tror han heter, som ser jättefin ut för framtiden. Och det är 24 är ju... Där han har ju tid på att växa sig in i det då. Mm. Sen, man är ju lite så här, jag får ju kritik för Falun, och det är ju med rätta i vissa fall och inte med rätta i andra fall. Men vi tittar ju på spelartyper som Karlentun och Rud och de här som också är med i 30-listan, båda två.
Tror man att du är Falun partisk för att Rud ska spela i ett landslag, då får man ju faktiskt ta och tänka till. Titta på vad man gör med bollen.
Men det är lite samma där, tycker jag. Alltså, du har din Falun-koppling och Nordén har Växjö. Alltså, det är klart att det tror jag att det måste skapas en sån förståelse för, ja, men, twittrarna, om vi kallar dem för det, att ni har ju sett vissa av de här spelarna i alla möjliga situationer. Ni vet ju hur pass mycket ni kan lita på dem. Det är inget konstigt heller att man går till dem.
Nej, lite så. I alla fall inför förra VM:et. Nu var det så tajt med det här VM:et, men förra VM:et då tänkte vi, alltså, vi måste ha spelare som vi känner. Vi kan inte hålla på att lära känna folk på ett halvår. Vi hade 12-13 träningar fram till VM sammanlagt. Så då måste vi... Och liksom ett kvitto på det är väl... Alltså, Kasper Backby återkommer till det, med att jag slänger in honom i VM-finalen och han gör det han gör där och ändrar hela finalen på ett sätt. Det är ju bara för att jag känner honom och vet vad han kan göra i en final. Sen vet jag vad han kan göra i en gruppspelsmatch som inte är lika där är jag inte lika nyfiken på det sättet. Men han vet om det och han köper sin roll, och det tycker jag är proffsighet ut i fingerspetsarna.
Jaha, stå på lägg. Nej, men där får det faktiskt ta räcka för gratisversionen. Jättekul att ni har lyssnat. Vill ni höra hela avsnittet, då är ni varmt välkomna in i Patreon-värmen. Där får ni 75 minuter med Thomas Brottman. Där får ni ju alla våra intervjuavsnitt i sin helhet. Så att patreon.com/ är bättre. Protest mot domslut. Glenn Boström finns där. Andreas Stefansson finns där. Annars så säger vi tack för idag. Vi är glada att ni lyssnar oavsett, men in på Patreon. Det blir bäst för alla. Hej!